Äntligen! Det inre partiet består den här veckan av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vi gläds faktiskt. Äntligen får vi ta ut segern i efterskott. Nu när Sverige, så här en vecka efter att Sverige faktiskt formellt gått in i NATO och inslutits under de västerländska demokratiernas kärnvapenparaply. Hurra, eller hur?
Ja, det känns väl jätteskönt, tycker jag. Jag kände någonting, framförallt när jag såg på Ulf Kristerssons tal till nationen. Det kändes ändå lite stort. Och så känns det lite där, jag har en eller två gånger medvetet liksom stått och tittat upp lite i himlen för att se om jag kan se kärnvapenparaplyet. Jag kunde inte se det, men det kändes där.
Nej, man ser det först när raketerna liksom sveper förbi ovanför Stockholm. Då...
Jag tycker ändå det är lite sorgligt att det inte var Socialdemokraterna som fick föra oss in i den här vackra alliansen. Det hade varit, jag hade uppskattat talet till nationen lite mer om det var Magdalena Andersson som hade fått stå där med sammanbiten blick och lite sådär stressmalda innertänder för det här sveket mot socialdemokratin som hon var tvungen att leda partiet in i. Men man får ta näst bäst för att vara gott nog.
Istället fick Ulf Kristersson förmodligen den bästa dagen i sitt liv när han fick flyga till USA. För honom, men... Och vara viktig och vara på State of the Union och skaka hand med folk och deponera instrument. Jag tror att, jag undrar honom det. Han fick, det var förmodligen hans livs största dag någonsin. Han kommer inte ha en bättre dag någonsin.
Nej, men skämt åsido får man ändå ge Moderaterna och även övriga partier som ingår i regeringen och även SD för den delen rätt mycket av credden för det här. För att man har drivit socialdemokratin framför sig i NATO-frågan och delvis genom riksdagen kunnat förändra handlingsfönstret för Socialdemokraterna på ett sätt som har gjort det nästan till omöjligt att inte initiera processen, oavsett om de vill eller inte. Så att det är faktiskt i hög utsträckning är det Kristerssons förtjänst att vi nu är med i NATO.
Ja, så applåder där applåder har förtjänats. Men vi ska faktiskt inte prata så mycket om NATO, för vi har tjatat väldigt mycket om försvarsfrågor. Vi ska prata lite om andra saker. Men först, ett läsarbrev. Simon, vad har vi fått?
Ja, vi uppskattar när vi får läsarbrev. Och det här var ett relativt positivt läsarbrev, till skillnad från vissa andra. Nej, men det är en läsare som bland annat kommenterar att podden förgyller tisdag nästan varje avsnitt eller nästan varje vecka. Och bland annat och skriver lite positiva
nästan
saker.
Nästan varje avsnitt. Ja. Nästan. Ja, precis. Naturligtvis, så de avsnitten då jag pratar mycket, det är de den här läsaren menar förgyller. Och de avsnitten där andra pratar mycket, de förgyller inte. Jag tolkar det så i alla fall.
Man får inte vara för... vad säger man? Man får inte vara för konsekvent. Ibland så måste det vara extra roligt. Ibland så ska det vara ett surt avsnitt. Bara för att hålla folk på spänn. Det blir som en enarmad bandit.
Jag tycker inte vi ska vara sura. Det är inte bra. Det var bättre förr och vi var surare förr.
En relevant fråga eller påpekande är det här med intermittens i sändningarna. Att vissa dagar så är det faktiskt så. Fakta. Alltså Spotify till exempel poängterar att avsnittet inte släpps på en tisdag till exempel. Och vissa avsnitt verkar ha försvunnit ut i cyberrymden eller i de här icke-avsnitt så att säga. Så liten kommentar kring det. För frågan är också, går det att sponsra sanningsministeriet? Och det kommer vi till och det tror jag framgår att det går. Går det att stoppa in pengar i ena änden och få ut fler pålitliga avsnitt i andra änden? Kort kommentar på det. Vi pratar inte om det så alltid. Vi har en ganska tydlig ambition att vi ska ha ett avsnitt varje vecka. Och vi blir lite besvikna själva när det inte går att få till. Men rent krasst, vi gör så gott vi kan. Vi är män mitt i livet som producerar både poddar och barn bland annat. Och mycket annat ekonomiskt värde utöver podcasts. Jag skulle också säga att man kan nog se lite grann kanske på vår lyssnarkrets att det finns en tendens till att de blir äldre varje år. Folk har nog inte lika mycket tid att lyssna, men tid att skänka lite slantar. Och det är
nu ljuger Simon igen här och säger att det är vissa veckor som vi inte lyckas spela in avsnitt. Så är det naturligtvis inte. Vi är naturligtvis helt punktliga varje vecka, men ibland så sägs det så problematiska saker att det behöver censureras i efterhand, och då plockas avsnitten bort innan de har hunnit laddas upp. Så det är bara därför ni ser de här hålen i vårt schema. Men oss är det naturligtvis inget fel på. Vi gör naturligtvis alltid rätt.
Det finns ett korn av sanning i det här. För det är svårt att motbevisa om ett avsnitt skulle försvinna. Därför att avsnitten är inte numrerade. Jag vet inte varför det blev så, men det har blivit en tradition. Jag kan också påpeka för den som är intresserad att vi är uppe i någonstans kring 313 producerade avsnitt. Så att den här ambitionen att få till det varje vecka med en viss frekvens tycker jag ändå att vi kan upprätthålla. Sen lite kort om att betala för avsnitt. Vi har räknat på det här och kommit fram till att det blir en väldigt saftig summa för att skapa content av det här, om vi skulle ägna oss till det här heltid. Vi överväger såklart det, och allt har ett pris. Men skämt åsido, det kanske inte går att driva fullt så mycket, men jag tror att det faktum att vi har folk som faktiskt lägger en liten slant i frivilliga donationer, det uppskattas och uppmuntrar också den här regelbundenheten. Tror
vi har... Det mest klädsamma vore väl ändå om ni, kära läsare, röstade för att göra oss till en faktisk myndighet med anslag från riksdagen. Ja. Då skulle vi kunna tänka oss att säga upp oss och ta det här på heltid.
Det var ett rimligt förslag. Så... Det om det. Det finns även ett ämnesförslag i det här läsarbrevet, men vi säger inte så mycket om det. Det kan eventuellt komma upp som ett ämne i framtiden. Vi har reflekterat över ämnet och absolut uppskattar alla ämnesförslag.
Okej, då ska vi gå vidare till att prata om det vi hade förberett för den här veckan. Och först så ska vi prata om smutsiga centralbankirer. Eller ekonomins räddare och hjältar, beroende på vem man frågar. Henrik, vilket läger ställer du dig till?
Jag tyckte det var väldigt kul att du sa centralbankirer. För bankir är ju ett ord med starka negativa konnotationer.
Är det?
Hos befolkningen generellt.
Nu tror jag att du avslöjar dina egna fördomar här.
Absolut, jag är också mot banker tills jag insåg att man kunde gå och köpa aktier i dem. Då blev jag väldigt för. Men vi ska prata lite om Stefan Ingves. Han är en fascinerande individ som pratar en avancerad form av Muminmål. Och han har ju varit centralbankschef i Sverige fram till ganska nyligen, och han har varit det väldigt länge. Jag tror att han är den som suttit i positionen längst nästan. I 17 år, sedan 2006.
Sen Göran Perssons tid liksom, och lite till.
Det är liksom en annan era av Sverige. När man tänker tillbaka till Sverige, på Sverige under den tiden, så inser man att så här, det var ett annat land på många olika sätt.
1,5 miljon mindre svenskar.
Ja. Och som centralbankschef så har man en väldigt viktig roll i att hålla sig neutral i många typer av frågor. Så att när Stefan Ingves har fått frågor om olika reformer som man debatterar, så har han hållit sig ganska neutral. Men nu har han gått ut ganska mycket och talat om saker han skulle vilja göra. Egentligen inte alla de här sakerna som vi ska diskutera, men det är bara lite roligt att konstatera att han till exempel vill byta kronan till euro, han vill införa marknadshyror, han vill dra bort ränteavdragen och slå upp Finansinspektionen och Riksbanken. Och
då kan båda de myndigheterna fungera dåligt.
Det är ju lovvärda saker han tar upp. Och framförallt just den här sista, att slå ihop Finansinspektionen och Riksbanken. Det visste vi att han ville. Det var en av de saker som han faktiskt tog bladen från munnen och var väldigt tydlig med att han trodde att det skulle vara en bra idé. För då skulle man kunna balansera Riksbankens inflationsmål med ett ansvar för den finansiella stabiliteten generellt sett. Och det här någonstans, och sen så gick det upp till politikerna som sa nej, och så gjorde man inte en uppslagning av det där. Och det undrar jag om inte det har gjort honom lite arg. För att sen har han varit väldigt anal på inflationsmålet, vilket man också på ett sätt kanske inte kan klandra honom för. Men jag skulle ändå vilja klandra Ingves lite. Därför jag tror att han har varit lite buttmad för att han inte fick som han ville. I den här artikeln som han gör med Svenskan så frågar om några olika frågor, bland annat frågar om borde politikerna via finanspolitiken ha hjälpt till mer i finanskrisen och i pandemin? Och då sa han, det var centralbankerna som under en ganska lång period fick dra lasset. Med facit i hand så hade det förmodligen varit lite bättre kombination om man hade gjort lite mer på finanspolitiken. Och ett annat svar, så illustrerar han lite vidare sina tankebanor där han säger att man har fastnat i ett system där genomsnittsväljarna har valt att gynna sig själva. Stefan Ingves syftar då på att svenskarna har röstat för regeringar som har lovat att ha det på det sättet. Men bland annat en minimal fastighetsskatt och stora ränteavdrag. Han fortsätter med att säga att det är mångt och mycket en generationsfråga där de olika grupperna har valt att karva ut sin del av kakan. Och det som stör mig lite grann i det här är att jag tycker att räntan har varit så himla låg så väldigt länge och minus och alla obligationsköp och så vidare. Och det finns många anledningar till varför det är rimligt. Framförallt kanske just att andra stora internationella banker har gjort samma sak. Men när man håller sig så strikt till det här målet så tycker jag att man blir lite anal. Därför att han klagar nu på att man inte har gjort någonting med finanspolitiken. Och då säger jag till honom, men om du hade haft en lite högre ränta så hade det ju, ja, det hade kunnat leda till en sämre ekonomi, men då hade man ju varit tvungen att göra saker på finansområdet istället. Det är här någonstans som han liksom har försökt falla lite för mycket på sitt eget svärd, tycker jag. Och när han säger att vi har valt politiker som sen har gjort dåliga saker, ja men för 17 gubbar, om du hade satt lite hårt mot hårt så hade de inte kunnat göra alla de här sakerna.
Fast ditt argument är lite märkligt för att den här institutionen är skapt med ett enda mål. Och det är att vi ska ha ett visst utfall på inflationen. Och han har inte mandat att ta hänsyn till de här andra sakerna som du nämner. Utan det är ju Finansinspektionen som ska med andra policyinstrument hantera eventuella uppkomna risker från politiken som förs av Riksbanken. Så att den här makroprudentiella politiken, den förs inte av Riksbanken enligt dess mandat.
Ja, inte bara Finansinspektionen, även riksdagen också som har ansvar för att typ ta bort ränteavdraget.
Ja, det är inte något han kan göra oavsett, det är helt utanför hans mandat. Så att det här att han skulle då ha gått bort från sitt mandat och gjort någonting som han inte ska göra som riksbankschef för att tvinga fram politiska, alltså tvinga in politikerna i en situation där de måste agera. För mig låter det som ett ganska illojalt agerande i förhållande till hans både mandat och liksom institutionen som han har satt att förvalta.
Det som är riktigt problematiskt någonstans som jag tolkar det, eftersom myndigheten har det här mandatet, det finns en plan, man ska hålla sig till planen på något sätt. Det jag ser under kritiken, det är ju kritiken mot att ekonomer inte får bestämma över politiker. Politikerna vet ju inte vad de håller på med. Och det kan jag ju instämma i att det vore väldigt fint om det fanns någon som kunde gå in och styra upp på riktigt. För det är väl inte så mycket närmare Ingves som vi har någon som rättar mig om ni inte håller med, kära ekonomer. Men som har den makten som Ingves har rent ekonomiskt. Annars så fördärvas ju en del via den politiska processen.
Nej, men jag gillar ju vad jag hör. Vi behöver en stark man som tar kontroll över alla statens spakar. Kanske ensam.
Precis.
Ett litet råd av nationalekonomer uppe i Riksbanken.
Det finns mycket av det du säger som jag också håller med om, Hannes. Och det här är inte någonting självklart. Men det stör mig lite grann när han lägger fram det här paradigmet. För jag tycker absolut att en riksbank kan vara lite mer konfrontativ mot regeringen. För Riksbanken tar ju inte order av regeringen. Riksbanken har ju ett mandat utsett av riksdagen. Och där är ju regeringen liksom ett styrande organ. Men jag tycker fortfarande att det finns det är en viss reaktion, eller inte reaktionär, en reaktiv ansats i hela hans anförande som jag tycker är lite tondövt.
Men skulle han liksom, jag måste bara förstå vad det betyder, skulle han ha gått ut och kraftfullt debatterat i media om att man behöver, för att hans politik med de mandat och verktyg han har till sitt förfogande ska fungera, så krävs vissa policyförändringar? Alltså är det den typen av, skulle han varit en delvis politisk aktör vid sidan om sitt strikta liksom chefskap för en myndighet med ett snävt mandat? Eller är det någon annan? Skulle han aktivt gått mot sitt mandat och haft en, fört en annan politik på Riksbanken?
Jag tycker att han borde ha höjt räntan. Och jag tycker inte att det är självklart att om han hade gjort det så hade det nödvändigtvis lett till en annan situation på inflationen.
Alltså det blir uppenbart att det blev fel så här i efterhand. Men det var ju som han själv argumenterar, och även om man lyssnar på poddar med honom och så. Så det är klart att han anser att kriget i Ukraina och pandemin i kombination och de beslut som han själv fattade och andra riksbanker fattade har någonstans tvingat fram en situation som det ändå inte var så lätt att förutse, eller som man inte riktigt kan, man kan inte sitta med facit på hand och kritisera de besluten som fattades.
Men Henrik svarar på en sak som jag tycker det är värt att utforska lite mer. Alltså om räntan hade höjts så hade ju det lett till, och det är det Ingves påpekar, eller det är det som är hypotesen, att då skulle politikerna behövt agera annorlunda. Och det är ju en linje som jag tänker är ganska rimlig, att man kan inte bara tänka i ett steg. För då enablar man en politik som aldrig kommer att dra åt svångremmen. Och när det gäller ett inflationsmål, om man skulle ha tänkt ytterligare ett steg och vågat ta ett beslut som är lite utanför mandatet så att säga, men att man inte sänker räntan fullt så mycket därför att man förutsätter att politiken kommer att ta ett ansvar, istället för att göra någonting som enablar det här ekonomiskt ganska vansinniga beteendet, där politiken låtsas som att det regnar år efter år efter år i de här kriserna, vilket skjuter på problemet. Så man kan ju betrakta det på vilket sätt man vill, men spelteoretiskt så är det ju inte fel att tänka sig en riksbank som agerar för att behålla ett inflationsmål genom att vara vara tillräckligt svår så att politikerna får faktiskt ta skärpa sig.
Men då är man en politisk aktör.
Ett annat resultat. Varför är man det?
Ja, för att det blir ju någon form av politiskt spel då, där du försöker tvinga fram vissa politiska utfall. Men jag tror att den intressanta sättet att se på det utifrån faktiska policyutfall i Sverige under den här perioden, det är ju när man drar åt olika håll, vilket har skett. Där å ena sidan så inför man, ur ett finanspolitiskt perspektiv, så inför man restriktioner för bolåntagare genom amorteringskrav exempelvis, och även 2% amorteringskrav utifrån en viss storlek på lånet i förhållande till inkomsten. Alltså man gör det svårare att ta lån under en period, samtidigt som räntan är extremt låg. Och det är någonstans det här, när finanspolitiken går emot räntepolitiken. Där kan jag tycka att där är det ganska uppenbart att systemet landar lite fel, för att vi gasar med ena handen och bromsar med andra. Och det är väl det någonstans. Där borde väl Ingves, man hade ju kunnat exempelvis då ha högre ränta och åstadkommit samma utfall.
Absolut.
I vad gäller just expansionen av bolånen i varje fall.
Och det där pratar han ju själv om, och det har han ju också rätt i. Men det där, och det är därför på ett sätt som han ville slå ihop Finansinspektionen och Riksbanken. Då hade man kunnat göra en mer samlad bedömning. Och det är också jättevettigt. Så att jag säger inte att han inte är en vettig person. Men jag är lite inne på just det som Simon säger. Och du säger att man blir en politisk aktör. Men det jag hävdar är att om man tror att man med sitt verktyg räntan kan få olika typer av effekter genom att göra olika saker, så betyder inte att man inte ska göra det. Alltså om det finns en annan mekanism som man kan använda, så borde man utvärdera den också.
Jag tror inte att det är så enkelt att varken förutse eller på något annat sätt. Liksom. Så fort man börjar ta hänsyn till de här grejerna, någonstans poängen för att kunna bevisa för befolkningen och ekonomin och alla svenska företag att man på allvar bara ägna sig åt en enda sak, och det är att hålla inflationen på exakt 2% i genomsnitt över tid. Det enda sättet att lyckas med den ansatsen är att bara göra just det, ingenting annat. Du agerar alltid för att uppnå det målet, och du har inga andra incitament, du har inga andra agendor, du försöker inte hitta några andra politik, liksom policyinstrument som ska samverka med dina instrument, utan du agerar givet hur den makroekonomiska situationen ser ut alltid för att uppnå just detta. Och det är liksom det som gör att tilltron till systemet kan uppnås.
Ja, men så har man ju fundamentalt misslyckats också. Och då tror man inte heller riktigt på systemet.
Nu har vi haft hög inflation i några år, men det fundamentala misslyckandet har ju varit att vi inte har haft 2% inflation. Och nu kommer Oskar säga att det har vi visst haft för att tillgångsinflation och så vidare. Och då får vi ha debatten, vad är inflation och hur har det överhuvudtaget mätts? Det borde Ingves, om något, ha gått ut med, att vårt inflationsmått är åt helsike. Och det mäter inte relevanta mätpunkter. Det borde han ha gått ut med.
För ja,
om man har ett autistiskt mål, så att säga, eller autistiskt kanske fel, men ett snävt juridiskt nästan mål att uppnå 2%, då är det förbannat viktigt att de där 2% är väldefinierade.
Och det är det jag menar, är att han borde veta bättre. Jag tror att han vet bättre. Och det är det som gör att jag blir lite frustrerad på honom.
Och ganska väldefinierade, de var bara feldefinierade.
Ja, de är väldefinierade men helt fel och leder till dåliga utfall, som vi har sett nu. Så att det är ju... Ja, det är mycket att nysta i det här, men det jag tycker är väldigt uppfriskande när politiker eller företagsledare eller överhuvudtaget avdankade ambassadörer och i det här fallet riksbankschefer går i pension, lämnar sina tjänster efter många år och faktiskt börjar säga vad de tycker. Man känner en frisk fläkt i åsiktsfönstret när detta sker.
Men om systemet fungerar så betyder det ju bara att det är just avdankade boomers som kommer yttra sig ett antal år till. Vore det inte bättre om även yngre personer skulle kunna yttra sig utan att förstöra sin karriär?
Jo, men det vore ju bättre om vi kunde alla flytta till morgonen också, eller hur, Oskar?
Ja, jag tänkte ju att eftersom vi ska ta ett väldigt närliggande ämne nu. Därför att Riksbanken har ju då tryckt pengar i raketfart och skickat inflationen till månen. Så därför tycker jag att vi ska prata om raketer och månen, men på ett annat sätt. Vi fortsätter på trenden i det här avsnittet med goda nyheter. Vi har nåtts av nyheterna att den 22 februari så lyckades det privata företaget Intuitive Machines från USA med konststycket att landa en robot på månens yta. Som det första privata bolaget i historien att faktiskt lyckas landa någonting på månen. Och första amerikanska månlandningen på mer än 50 år.
Hur många privata företag har försökt landa saker på månen?
Ja, det är jag kommer inte ihåg om det var 5, 6, 7, 8 stycken just nu som håller på och försöker. De är i en rymdkapplöpning med varandra. Ett annat företag försökte om det var förra året eller för 2 år sedan, men misslyckades. De tappade kontakten med de klantade till det på något sätt när de hade fått den i omloppsbana runt månen, och de lyckades inte landa. Så det är några stycken som håller på just nu. Men traditionellt så har det ju varit en aktivitet som stater ägnat sig åt, inte privata aktörer. Men det här är ju jättebra i alla fall. Om man är libertarian och tror på att vår räddning kommer komma av företag och fri marknad och konkurrens, så är det bra att vi har en massa företag som då tävlar om att ta sig till månen. Sen just Intuitive Machines verkar ha haft problem med sin landare och att den har vält på månens yta efter landningen. Men vi kan ändå fira att de lyckades med landningen, även om inte hela uppdraget var lyckat sen efteråt. Men det tyder på att det går åt rätt håll.
Och ska jag veta att det här är inte ditt ämne, men varför sker det en rymdkapplöpning mellan privata företag för att landa på månen? Vad är det ekonomiska motivet för de här företagen att landa på månen just nu?
Tyvärr så tror jag att det ekonomiska motivet bara är subsidier. Och det här, nu kommer vi till det egentliga problemet. Det behöver finnas ett riktigt ekonomiskt motiv. Det behöver finnas ett profitmotiv. Och det här är det jag vill trycka in, och det här är det jag vill kolonisera läsarens hjärna med idag. Att om det inte finns någon, om vi tar bort alla anledningar till att ta sig till månen, alla ekonomiska anledningar till att ta sig till månen, så kommer ingen utom stater som är inblandade i prestigekonflikt med varandra att försöka. Så vad gäller egentligen i rymden, och vad är problemet? Jo, tyvärr så finns det ett multilateralt avtal som heter Outer Space Treaty, eller på svenska rymdfördraget. Och det finns ett annat FN-fördrag som heter partiella provstoppsavtalet. Och det här rymdfördraget förbjuder kolonisering av himlakroppar. Och partiella provstoppsavtalet förbjuder provdetonationer av kärnvapen i rymden. De här två är relaterade, det kanske inte låter så, men de är det. De inspirerades båda två av 50-talets utveckling av interkontinentala ballistiska missiler, där missilerna flög så högt att de tog sig upp i rymden. Och det fanns en oro över att USA och Sovjet skulle börja placera kärnvapen i rymden, vilket ansågs oetiskt. Så 1963...
Det pågår ju nu också då. Nu håller ju Ryssland enligt åtminstone ryktesvägen på att göra just detta.
Ja, då bryter man mot det här fördraget i så fall. Eller mot den här resolutionen i så fall. 1963 så gick en resolution igenom som förbjöd testsprängningar av kärnvapen. Och en annan som förbjöd placeringen av massförstörelsevapen i rymden. Så inte bara kärnvapen utan andra typer av massförstörelsevapen också. Och det jag ska försöka övertyga er om idag är att det här var en blunder.
Jag vill bara lägga in en, så här, det kan finnas en anledning för privata företag att göra exakt samma sak som USA och Sovjet gjorde. Jag menar, ta Formel 1 till exempel. Mercedes och Red Bull skulle mycket väl kunna tävla om att placera liksom den första energidrycken eller bilen på månen bara av marknadsföringsskäl. Så att man kan tänka sig liknande drivkrafter även hos privata företag som hos nationer för 50, 60, 70 år sedan.
Nationer gjorde det ju i princip av marknadsföringsskäl när det kom till rymdkapplöpningen. Det var ju en marknadsföringskampanj mellan USA och Sovjet.
Mm. Det var ganska dyrt också. Företagen måste
vara väldigt stora för att det ska vara värt det. Egentligen, de naturliga arvtagarna till det här är ju Microsoft, Google och Apple. Mm. Som sitter på och gör monopolvinster och vet inte vad de ska göra av alla sina pengar.
Hittills är det bara Amazon som kör. Är med i den här rymdkapplöpningen. Tyvärr är det ju Tesla som är med i detta, inte. Eller jag menar Elon Musk.
Ja, men låt mig rödpilla er på rymdfördraget. Ja. Det här som förbjuder kolonisering av rymden. Och det är det här som är ett problem. Det här avtalet, det skrevs ju under en tid, alltså det skrevs under 1960-talet, då förutsättningarna inte riktigt fanns för att faktiskt kolonisera saker. Trots att man hade idén att ta sig till månen, det här undertecknades 67 så man hade ändå inte landat på månen. Men att faktiskt kolonisera himlakroppar låg ganska långt bort i tiden, det var sci-fi. Men i takt med att vår teknik blir bättre så blir det här avtalet mer och mer missanpassat för verkligheten. Folk har till en början genomfört upptäcktsresor bara av nyfikenhet. Men när det kommer till faktisk kolonisation och viktigt nog investering i att vara kvar, så är det profitmotivet som har dominerat när mänskligheten har tagit sig till nya platser. Man behöver ha ett incitament att åka dit, inte bara vara där, plantera sin flagga och sen får man inte behålla den marken som man har tagit sig till. Utan det behöver finnas någon form av äganderätt när man har investerat massiva resurser i att försöka ta sig till en annan planet och bygga upp habitat på den andra planeten. Om någon annan bara kan komma och ta det ifrån en och det är okej enligt internationell rätt, då finns det ju ingen anledning att kolonisera himlakropparna.
Så att Elon Musk måste få bli kejsare på Mars, annars kommer han liksom inte ens vilja göra det.
Ja, vi måste skapa ett FOMO-race, både till månen och till Mars och till andra himlakroppar bortom Mars. Drivet av rädslan för att hamna efter och missa att kolonisera viktiga områden. Det är bra att den som är först får tillgång till territoriet. Och en av de bästa sakerna som skulle kunna hända mänskligheten vore att Kina triggar USA till ett nytt space race, men till Mars den här gången istället för till månen mot Sovjet.
FOMO är ett amerikanskt begrepp och betyder fear of missing out.
Har du för alla boomers.
Motsvarighet till det på svenska?
Nej, egentligen inte. Jag vill bara förklara det för de av oss som inte men slänger Oscar... oss med den typen av terminologi.
Enligt annan internationell rätt.
Ska jag förklara vad Google betyder också?
Nej,
jag ska.
Nej, men han ville bara förklara. Det var bra. Tack för inlägget. Nej, men Oskar, när enligt internationell rätt så ett rekvisit för att någonstans kunna ha ansett kolonisera någonting, nej, men att ansett kunna vara en nation i varje fall, det är att man kontrollerar dess territorium. Så att det blir lite frågan, räcker det med enligt din modell för dominans av himlakroppar att man bara ska kunna landa då på en planet och därmed få hela planeten, eller måste man kunna landa på planeten och sen även försvara den så att säga?
Ja, du måste kontrollera det territoriet som du gör anspråk på. Så det betyder ju alltså att du behöver ha vapenmakt och kan försvara området mot
andra. Är det här vi kommer in till dina kärnvapen, Oskar, i rymden?
Nej, inte än. Men bra försök. Men naturligtvis så... Ja.
Du måste kunna
vi
försvara...
kanske inte vill kärnvapenbomba varandra på Mars heller. Så att vi kan ha samma, vi kan ha samma idéer och tabun kring användandet av kärnvapen i konflikter i rymden. Som kommer att uppstå förr eller senare. Det är naivt att tro att vi kommer leva i någon slags Star Trek-framtid där alla bara kommer vara kompisar i rymden. Det kommer, alltså, vi har konflikter med varandra här på jorden. Vi är byggda så som människor. Vi kommer att ha konflikter med varandra i rymden också i takt med att vi tar oss ut där. Att tro någonting annat är vansinne. Vi bör istället förbereda oss på att det kommer att bli konflikter och att istället sätta upp ett system som leder till mindre skadeverkningar av de konflikterna än att bara hoppas på att det aldrig kommer hända.
Du måste hålla din rymdkoloni i 8 turns och då har du legitimitet till den.
Ungefär så. Du måste ha någon slags någon permanent närvaro och kunna liksom försvara den på något sätt. Men okej, min poäng då är alltså att enbart tävlingar och konkurrens är det som kan sporra mänskligheten till att förädla sin kollektiva existens. Och det är det vi faktiskt ägnar oss åt här. Det här är nästa steg på den stege upp mot stjärnorna som vi påbörjade när vi kröp ut ur våra grottor och började ta kontroll över områdena runt omkring oss. Nu är planeten, vi är klara med planeten. Då måste vi vidare. Rymdfördraget ingicks ju då på 60-talet och idén där var att stoppa världen från en ny våg av kolonisation. Det anges uttryckligen. Och mellan raderna kan man då läsa att det var ju för att väst, som främst initierade det här, på 60-talet när det skrevs kände skuldkänslor för kolonialismen. Man ville inte ha en ny kapplöpning om Afrika. Det tänkande som låg till grund för det här är efterblivet, men det reflekterar ju den tidsanda som fanns då. För att det man egentligen kände sig skyldig för var ju hur infödingarna behandlades under koloniseringen. Det var det som ledde till kontroversen. Men det finns ju som bekant tyvärr inga infödingar att förslava på Mars.
Tror du?
Stämmer det verkligen? Det är väl en stor del av det, men handlar inte heller om det, lite om miljöförstöring, exploatering mer allmänt, och att om vi gör det på fel sätt under 1900-talet så kanske våra framtida generationer inte kommer att kunna dra samma nytta av mineralutvinning på meteoriterna och så vidare.
Det finns ingen miljö på Mars heller, det är bara att köra.
Ja, följden här blir ju att vi inte gör någonting alls. Det spelar ingen roll då om ingen någonsin tar sig dit.
Det bästa är
senast jag kollade liksom var Mars orsaken... helt obeboeligt.
Ja, precis. Nej, men det vore ju såklart det bästa ifall man som en bieffekt av industrialismen på Mars kan etablera en växthuseffekt och göra Mars grönt på några millenniers sikt. Men ja, det är såklart att det är värt att lyfta med. Jag tänker att tidsandan kanske inte bara representerar en människosyn utan också någon slags allmän försiktighet kring att exploatera och kontrollera.
Jo, men Terraformering är, det ligger kanske lite för långt fram i tiden för att vi ska veta om det ens är möjligt att göra. Men någonting som kanske inte gör det är mineralutvinning. Det är någonting som kanske skulle kunna hända i medium term framtid. Och där blir ju äganderätt extremt viktigt. Alltså om du säkrar, om du gör investeringar i borrningsutrustning för någon asteroid och försöker säkra det, så måste du ju ha äganderätten till det du tar upp och till det du har arbetat för att kolonisera den här asteroiden. Annars kommer det ju aldrig fungera. Så
kan här, du köpa en asteroid hos dig? Du kanske inte vet svar på den här frågan, men det är ju en intressant.
Köpa av vem?
Nej, precis. Kan man köpa den av FN så att säga och skicka pengarna till de fattiga barnen i Afrika?
Jag tror inte att, nej, för FN gör inte anspråk för äganderätt på äganderätten till rymden. Det hade väl nästan varit bättre om de som totalitärt överstatligt organ hade gjort anspråk för att äga allting utanför jordens atmosfär. Mm. Men nu finns det istället ingen ägare, och FNs position är då att det är illegitimt att ens tänka sig att någon skulle kunna äga någonting utanför atmosfären. Så det är det som är följden av det här fördraget.
Men fördelen med äganderätt som då är odefinierade, det är ju att vilda västerns logik gäller, utan det är ju den som har kommit dit först och tar kontrollen över territoriet eller asteroiden som äger den.
Ja, och det är bra! Det var det som ledde till att vilda västern koloniserades. Vi ska ha mer av det här. Den här gången finns det ingen införing att förtrycka, som sagt.
Problemet är att FN finns än på jorden, så när du kommer med dina mineraler och ska sälja dem, det är då du blir svartlistad och inte får handla på kryptobörser längre.
Nej, men så min idé är ju då att vi antingen behöver få FN att ta bort de här fördragen, och att vi behöver avskaffa rymdfördraget, som då inte, det är ett avtal, det är ett bilateralt avtal, inte en FN-resolution. Men om de vägrar göra det, så får vi liksom kalla ner meteoriter på FNs högkvarter tills de slutar.
Mm. Jag är fortfarande sugen på kärnvapnen, Oskar.
Mm. Okej, okay. Det finns en till anledning till att de här fördragen är efterblivna. Och det är att det stoppar den nödvändiga teknikutvecklingen. Det partiella provstoppsavtalet, som alltså förbjuder detonation av kärnladdningar i rymden, är det som förhindrar utvecklingen av en Orion-drift av rymdskepp. Och om ni inte är bekanta med det, så är det alltså systemet där acceleration i en rymdfarkost skapas genom att man detonerar små kärnladdningar bakom farkosten. Och sen har man en absorbationsdisk som med hjälp av fjädring smoothar ut accelerationen på din farkost. Så du släpper en liten kärnladdning bakom dig, spränger den, och det orsakar att din rymdfarkost accelererar. Och sen gör du samma sak igen och igen och igen. Och det här är en teknik som vi skulle kunna teoretiskt sett nå väldigt höga hastigheter på. Den typen av hastigheter som vi skulle behöva för att faktiskt ta oss utanför solsystemet. Nuvarande teknologi har väldigt svårt att göra det. Vi kan liksom inte uppnå okej hastigheter med jetmotorer och förbränning av olja. Det går inte att uppnå de hastigheter som vi skulle behöva.
Oskar, en kuggfråga här. När du sen börjar närma dig, om du nu tänker att du inte bara ska åka ut i rymden eller evighet, utan du ska landa någonstans också.
Mm.
Tar du då och spränger kärnvapenladdningar framför din rymdfarkost och sen åker rakt in i dem?
Nej, du vänder dem. Du vänder din rymdfarkost. Nej, du kommer inte åka rakt in i dem mer än du kommer åka rakt in i dem. Alltså,
fast det gör du väl ändå, för att du fortsätter framåt. Du kan ju inte bara nolla din hastighet.
Det är en av de fina sakerna med Oriondrift är att, till skillnad från andra typer av metoder, så bör det i teorin gå att styra fartyget tillräckligt väl och även decelerera.
Alltså, deceleration fungerar på samma sak som acceleration. Du vänder farkosten 180 grader och sen så detonerar du laddningarna framför dig. De laddningarna du skickar ut kommer ju ha samma relativ hastighet som ditt fartyg.
Jo, fast sen minst, okej, okay. Det kanske blir en teknisk fråga. Jag bara reflekterade hur kul det är att köra genom kärnvapenmoln. Men
jag kan förklara så här, Hannes. En gång så var det så pass halt när jag skulle gå till skolan att varje steg jag tog fram så trillade jag och tog två steg bak. Men jag kom fram till skolan, då frågade min lärare, hur kom du hit? Jag sa, jag vände mig om och gick hem. Och det är ungefär så som Orion Drift fungerar.
Tack fysiker Henrik.
Men en av synpunkterna som du naturligtvis tar upp är ju strålningen. Och ja, man kommer behöva någon slags strålsköld för att skydda astronauter från det här. Ja,
men det är en intressant...
Och alla de här tekniska lösningarna är inte uppfunna ännu. Men det intressanta är att det är en teoretisk möjlighet med den teknologin vi har idag. Alltså vi behöver inte uppfinna någon slags science fiction warp drive någon gång 200 år i framtiden, utan vi har möjligheter att alstra stora mängder energi idag med nuvarande teknologi som vi skulle kunna ta oss långt med. Men den har då förbjudits på grund av den här FN-resolutionen.
Jag antar att du tänker dig att det här är privata företag också som får roa sig med serien av kärnvapenladdningar.
Ja, perfekt. Nu kommer vi till.
Jag förstår att den här visionen är attraktiv för dig, Oskar.
Så ja, visionen är naturligtvis privata kärnvapendetonationer i rymden. Om vi kan komma dit, då har vi ändå som släkte nått ganska långt. Skulle du inte säga det?
Jo, visst. Det låter fint.
Idén med allt det här var ju att man skulle förhindra USA och Sovjet från att ha upprustningskapplöpning i rymden. Men man tänkte inte på att kärnvapendetonationer kan vara civila och bra för just mänsklighetens utforskande av rymden och förädlingen av vår kollektiva existens. Rymden är svår. Det är extremt svårt att hålla på med raketforskning. Därav uttrycket. Så vi behöver alla fördelar vi kan skaffa oss. Men jag är ändå okej med att kompromissa lite med FN innan jag kör ner meteorer på deras högkvarter. Och en partiell kompromiss skulle kunna vara att vi accepterar FNs resolution om provdetonationer upp till ett visst avstånd från jorden. Men om man är tillräckligt långt ifrån atmosfären, tillräckligt långt ifrån jorden för att inte förstöra något för liv på planeten, så bör det tillåtas.
Ja, jag håller helt med.
Det här är inte raketforskning. Det är bara att ändra.
Precis, det här är ju kärnfysik. Hur svårt kan det vara? Det är bara att göra.
Bokstavligen motsatsen till inte raketforskning.
Oj, eller många inte det.
Ja,
men det här måste finansieras också, eller hur, Oskar?
Ja, det behöver finansieras. Och hur ska du lösa det här, Hannes?
Ja, då finns ju två paradigm. Och jag tänkte låna lite från det goda samhället. Det här är ju så trivialt enkelt att egentligen, det är inte heller raketforskning. Men jag tycker faktiskt det är förvånansvärt bra som instrument att tänka kring drivkrafterna för olika organisationer. Du har ju nu företrätt den här smutsiga vinstmaximeringsprincipen som någon form av grund för hur vi ska nå stjärnorna. Och det är ju ett sätt där näringslivet då kan trigga varandra genom att bli mer och mer effektiva och åstadkomma mer och mer värde för samma spenderade krona. Men det finns en annan princip som exempelvis NASA i det här fallet står för, som inte nödvändigtvis leder till stjärnorna men som minst är väldigt bra på att bränna pengar. Och det är den så kallade omsättningsmaximeringen som någon form av grundpremiss för vad som driver, jag skulle säga, allt offentligt finansierad verksamhet. Sen beror det lite på hur incitamenten är byggda i de här olika organisationerna. Men anslagsfinansierade organisationer som fungerar på ett annat sätt än näringslivet. Tadam, nu har vi slått in den öppna dörren. Men jag tyckte ändå det var lite kul att bara gå igenom logiken för att visa att så är fallet. Henrik, vill du börja med terminologisk...
Alltså jag tycker omsättning är knasigt här. Alltså omsättning är ett begrepp som generellt sett har starka konnotationer till företagsvärlden och den privata sfären. Och jag tycker det blir skevt när man använder ordet omsättning på en offentlig myndighet. För att en omsättning betyder någonstans att man har producerat något av värde som en kund vill betala. Hela den. Sen förstår jag att man kan använda det i andra perspektiv också. Men jag gillar inte att det används i den här kontexten. Jag tror att det är förvirrande.
Och det blir smutsigt av att det flyttas in i det offentliga. Vi kan kalla en anslagsmaximering också. Det är väl i praktiken samma sak här. För att anslagen och omsättningen är identiska. För det finns ingen vinst. Så man använder alla pengar som kommer in. Vilket är lite poängen. Men ja, vad är fördelarna med... Eller varför är det så här? Som alla som har arbetat på en statlig myndighet eller överhuvudtaget...
Förlåt, ja. Jag måste vara pedantisk nu. Nej, det du sa stämmer inte. Anslagen och omsättningen är inte samma sak, därför att omsättningen är de totala intäkterna. Anslagen är en del av intäkterna. En annan del av intäkterna är om du exempelvis får in avgifter för dina tjänster, eller om du lyckas bötfälla företag som står under din tillsyn. Som kanske Finansinspektionens intäkts- eller omsättningsmaximering kan drivas av.
Det är utmärkt. Ibland måste man tyvärr skicka tillbaka sådana fina pengar. Men om man får behålla dem inom verksamheten så skapas ju fantastiska incitament och möjligheter. Någonstans, varför är det så här? Som sagt, när det börjar närma sig december, kanske redan november för de riktigt långt framåtblickande myndigheterna, det är då liksom massagestolarna ska köpas in och diverse bokförråd fyllas upp och olika konferenser bokas, och det blir liksom ett fasligt show här att bränna pengar. Vad an denna plötslig hast i slutet av året? Jo, det absolut värsta som kan hända, det är ju att det blir någonting över mot slutet av året. Och det vet man inte riktigt. Det är svårt att planera helt perfekt redan från årets början. Så man vet det först framåt slutet av året hur det ser ut. Och man kommer lyckas bränna varenda sista skattekrona. Om man inte gör det, då händer det allra värsta som kan hända för en myndighet. Det är att man har underspenderat. Man har helt enkelt inte använt alla sina pengar. Och då kommer med nästan med full precision och förutsägbarhet, så kommer en politiker komma där och säga att nej, men jag tror vi kan minska lite på ert anslag. Ni kan ju uppenbarligen inte använda det vi har allokerat till er. Och därmed minskar omsättningen de nästkommande åren. Så att vi har ett system som någonstans måste som sin grundpremiss använda de pengarna man har fått för att inte i framtiden få mindre pengar. Och det bästa sättet är ju nästan, det är ju tvärtom, att vara precis på gränsen till att kollapsa. Att man är 100% eller kanske lite över budget, så att man bara kan visa med tydlighet att det går inte att bedriva verksamheten med de här medlen som vi har fått fördelade till oss. Så ser det incitamenten ut i verkligheten.
Källhänvisade du?
Ja, det gjorde jag ändå lite, från Det goda samhället, från Patrik Engelau. Jag kanske inte sa just Engelaus namn. Men han har ju levt drömmen i Guinea-Bissau för ett antal årtionden sedan och fördelat ut SIDA-medel i Guinea-Bissau. Och haft den här stressen framåt slutet av året när hundratals miljoner måste rulla och alla projekt ska liksom sjösättas och betalas ut för att den nya pengapotten kommer nästa år. Pengarna
det finns säkert massor med driftiga lokala entreprenörer man kan deponera pengarna hos.
Ja, ja. Det finns alltid möjligheter, särskilt när man åker ut till Guinea-Bissau, att lösa omsättningsproblematiken. Men ja, det här är ju lite speciellt. Man får fördelar av ökande omsättning på andra sätt också. Ju mer man spenderar, desto mer kan man ju expandera organisationen och anställa fler högutbildade, trevliga kollegor. Man kan kanske inrätta fler chefspositioner. Man kan möjligtvis få högre lön och lite mer ansvar. Man kan ju inrätta roliga konferenser och andra trevligheter som man behöver göra för att verksamheten ska kunna fungera. Så det finns internt för myndigheterna och för staten, så finns det starka incitament att expandera i princip för expansionens egen skull. Oavsett någon form av output av produkt.
Den viktigaste skillnaden är ju att vinstmaximerande organisationer kan, för det är såklart att det finns omsättningsmaximerande principer även i privata företag, men det finns också vinstmaximerande principer som gör att det kan finnas enskilda vinnare när man minskar omsättningen, alltså man kör ner på personal till exempel av försäljning, säljer av delar av bolaget och så vidare, om man kan uppnå en högre lönsamhet, alltså högre vinst. Så, och det är ju en bra sak att det finns möjligheten att tjäna på att krympa om man vill ha en ekonomisk utveckling i generation 2 eller på något sätt ett annat år, så ska det ju finnas en möjlighet till att verkligheten ser annorlunda ut.
Nej, men det finns olika incitament på olika nivåer i organisationen.
Ja,
alltså, i privata företag, mellancheferna kommer alltid ha incitament att omsättningsmaximera, för de vill ha så många undersåtar som möjligt och att deras avdelning ska vara så viktig som möjligt. Men det vackra med det privata företaget som institution är att det finns ägare vars intressen ska tillvaratas. Det är ett principal-agent-problem. Ägarna vill att du vinstmaximerar, och de kommer att sätta... De kommer att fördela incitamenten i organisationen så att de, i alla fall de högre cheferna, har incitament att skära bort sådant som är onödigt. För att det ligger i ägarnas intresse. I statliga organisationer finns det inte samma mekanism, och det är därför vi ser att de går överstyr.
Mm, delvis finns det. Det är klart att demokratin sätter väl sina gränser och statsbudgeten sätter några gränser. Så att det är klart att förr eller senare så når man en nivå när statsbudgeten har expanderat så till den milda grad att det inte går att suga ut mer skatt ur medborgarna, och värdet av skatten är så låg att...
Ja, men det är där vi har hamnat i kleptoforos-maximen.
Jo, men kleptoforos-maximen förklaras i hög utsträckning. Det här är grundfundamentet för kleptoforos-maximen. Det är inte nödvändigtvis en konspiration av våra värsta fiender, utan det är helt enkelt det här upprepat varje år i varje myndighet under årtionden, som driver fram att staten måste ha mer resurser hela tiden för att allt expanderar hela tiden. Tänk på varje myndighet och varje del av staten som en cancersvulst som bara expanderar.
Vars
enda livsluft är expansion. Och det finns inte liksom i toppmekanismen, visst, värdeorganismen går vidare med alla de här cancersvulsterna, men kan liksom inte riktigt. Det finns inget tydligt immunförsvar, förutom att när världsorganismen börjar dö på riktigt, då träder immunförsvaret in lite.
Jag kommer ihåg på högstadiet så frågade vi hade en sån här bakteriekulturexperiment med vad heter de här små boxarna där man stoppar bakterier, sen så kollar vi efter ett tag hur mycket bakterier det blev. Petriskål. Och så frågade jag min NO-lärare, hur mycket skulle tillväxten fortsätta om man hade oändligt med resurser, så att säga. Ja, det är oändligt liksom. Det finns inget stopp, så att säga. Och det är väl egentligen, man kan betrakta det som en petriskål, att medborgarnas och ekonomins insatser är den här petriskålen. Och staten är bakterierna som växer sig till dess att det inte finns något mer överskott att suga ut. Så tillväxt, eller omsättningsmaximerande. Det finns ingen liksom positiv konkurrens att det ska komma andra typer av organismer, utan de äter och multipliceras i oändlighet tills kleptoforos-maximen är uppnådd.
Nu när vi har jämfört statliga myndigheter med både bakterier och cancer, så kan du, Hannes, få förklara Conquests andra lag?
Mm. Robert Conquest har tre lagar, men jag är inte intresserad av de andra. Utan den andra lagen som jag tror vi har nämnt i den här podden tidigare stipulerar att alla organisationer som inte explicit och konstitutionellt är right wing, eller vad ska man säga, höger, har höger ideologi, kommer att få vänsterideologi. Och någonstans...
Över tid.
Ja.
Och det kanske inte börjar som vänsterideologi, men över tid så blir de vänsterorganisationer.
Nej, det börjar inte där, utan den här... någonstans de här grundincitamenten för anslagsfinansierade organisationer, eller omsättningsmaximerande organisationer, mycket av det de är satta att lösa är sådant som vänsterpolitiker driver. Överhuvudtaget så driver ju vänsterpolitiker högre skatt. Och högerpolitiker gör det inte. Så att det finns en logik i att alla organisationer kommer över tid utifrån sina grundläggande incitament att bli vänsterorienterade, för att det är den vänstra sidan av det politiska spektrat som gagnar dem. Och deras tillväxtmöjligheter att expandera är direkt beroende av politiker som vill expandera skatteuttaget. Så alla statligt finansierade organisationer kommer bli vänster. Conquest-lag är väl bredare än så och tänker kanske på alla organisationer, men jag tror att de flesta organisationer vi talar om som därmed inte är företag hamnar inom den här logiken och därmed omfattas av Robert Conquests lag.
Okej, men hur ska vi hantera det här då?
Jag det är riktigt här, kniviga, det är det riktigt svåra.
Vi måste ju någonstans, eller jag tänker att det måste gå att låna från, om vi nu ska ta ordet omsättning här, låna från det privata. Det privata har ju tillväxtmål på både omsättning och vinst. Och här har vi bolag som försöker spendera så mycket pengar, som, eller organisationer som försöker spendera så mycket pengar som möjligt. Så man måste ju kunna göra någon slags invers på tillväxt i vinst. Helt enkelt. Att varje år så ska de spendera mindre pengar.
Ja, och det roliga är att det här infördes faktiskt på 90-talet i Sverige. Åtminstone för regeringskansliet. Där man, det finns en så kallad effektiviseringsprincip om 2% av anslaget. Så att det sker varje år en minskning av pengapåsen. Utan att det behöver fattas ett politiskt beslut. Utan automatiskt så dras anslaget ner med 2%. Och det där har av något skäl inte använts på alla myndigheter. Men jag tror att det är ett minimi, en minimifunktion som behöver införas överallt för att liksom motverka den här expansionen.
Ja, det här tror jag dock är fullständigt otillräckligt. Utöver att man kommer att gå runt det här systemet med att hela tiden be om tilläggsanslag för specifika saker. Alltså det uppenbara svaret om du är en myndighet och har ett sparkrav på 2% per år. Det är ju att du accepterar det och så säger du ja, titta vad duktig jag är som har lyckats spara de här 2%. Men just det, vi har ju det här projektet i Guinea-Bissau också. Och nu har vi ju inte medel till att göra det i år, tyvärr. Och det vore ju så tråkigt om gazellerna skulle gå hungriga. Men om ni bara skjuter till lite mera medel, just för det här projektet, och så ber man om tilläggsprojekt på det sättet, medan då den vanliga verksamheten stryps på finansiering. Så nej, det här är inte tillräckligt radikalt. Låt mig presentera två andra lösningar. Den första lösningen. Skriv in i grundlagen ett tak för procent av BNP som staten får spendera. Så man kommer på en demokratisk väg överens. Man har en diskussion, man har en livlig samhällsdebatt bland invånarna om okej, hur stor ska staten vara som andel av ekonomin? Istället för att ha en massa små diskussioner om vilka funktioner ska staten hålla på att utföra och man hela tiden får det här krypande förstoringen, så sätter man ett ramverk för hur mycket av våra gemensamma pengar får staten ta. Och sen får man hålla sig till det taket. Då stoppar man den expansionen. Så skriver man in det här i grundlagen och tvingar det att vara två på varandra följande val som röstar ifall det här ska höjas. Tyvärr kommer det väl över tid också infiltreras och höjas. Men det är i alla fall ett försök att hålla nere den här expansionslusten. Det andra, mitt andra förslag är att mera på institutionell nivå, alltså på myndighetsnivå, titta på myndigheterna. Och inse att okej, de här kommer alltid ha incitamenten att växa. De kommer alltid försöka fiffla med sån här extra projektfinansiering som jag beskrev tidigare. Så vad vi behöver göra är att totalt lägga ner myndigheter på roterande schema. Och sedan starta upp någonting annat som får samma uppgift men med nya personer och en ny budget. Som då naturligtvis ska vara lägre. Den institutionella trögheten kommer vara sådan att det aldrig kommer gå att skära ner eller motverka det här omsättningsmaximerande maximet. Det kommer inte gå. Så det enda sättet är att starta någonting nytt. Alla tjänstemän får sparken och sen startar man en ny myndighet istället med samma uppgift men med drastiskt lägre budget. En stor fördel med det är att många av de här fluffprojekten som ligger inbakade i myndigheter kommer att försvinna. En helt ny myndighet med helt nya personer kommer ju i och för sig tyvärr att bli av med en del av det institutionella lärandet som gör att man utför uppgifter bra, men kommer också vara fri från bagage, det myndigheter bär med sig och inte själva förmår lägga ner, och kommer till en början att bara bestå av kärnverksamheten, i alla fall i teorin.
Det låter lite teoretiskt, men typ lägga ner försvarsmakten och börja om från början, som jag har hört många tidigare tal om. Men skulle man kunna få myndigheter att konkurrera med varandra? Sånt där används ju i repressiva stater där man låter olika säkerhetstjänster konkurrera med varandra om möjligheten att få gunsten hos den stora ledaren. Det är svårt, ganska mycket resurser förvisso.
Men... Ja, många myndigheter är ju naturliga monopol.
Fast alltså konkurrensen skulle ju komma om man hade, lite som Oskar var inne på också, en fast summa. Då blir det ju ett zero-sum game. Då måste man prioritera mellan. Och när man måste välja mellan att ge pengar till den ena myndigheten eller den andra myndigheten, då blir det ju en konkurrens. Och kombinerar det med ett sådant här effektiviseringsmål så ökar ju på den konkurrensen ännu mer.
Det är ju konkurrens redan idag såklart. Alltså just den här konkurrensen mellan myndigheter och mellan områden för finansiering är ju knivskarp också med vårt nuvarande paradigm. Men visst, med ett faktiskt tak där det inte går att rubba på, det hade väl blivit ännu hårdare konkurrens kanske.
Men kan jag göra så här, du har ett effektiviseringsmål på 2% och det, om du missar det ett år så du får bara 1,5 eller mindre effektivisering, då måste du effektivisera 10% nästa år.
Tyvärr fungerar inte det på grund av hur anslag fungerar. Det är inte samma sak som vinst, utan du får ju de där pengarna, fast 2% mindre.
Ett radikalt förslag, det vore väl att lägga ut vissa myndigheter på entreprenad till ett grannland helt enkelt och säga att nu får ni köra det här tills vi är missnöjda.
Försvarsmakten till exempel.
Det kan vi lägga i Finland, Migrationsverket i Danmark, Riksbanken i Norge. Jag har många förslag.
Ja, eller och sen såklart att testa. I några enstaka typer av verksamheter så går det väl att införa mer konkurrensparadigmet framgångsrikt. Även om det har sina svårigheter såklart. Men jag tycker det var ett bra förslag, Oskar. Det här med att lägga ner hela myndigheter, det beror lite på vad det är för myndighet kanske. Men,
Vi börjar med regeringskansliet.
Du kan vänta 2 år så kan vi göra en utvärdering.
Ja, ju precis. Vi vet ju inte om vi behöver regeringskansliet. Vi lägger ner myndigheten, väntar några år, gör en utvärdering. En utredning. Frågan ska skickas på utredning. Och sen kanske vi skapar en ny.
Vi kan skicka delegation till Twitters högkvarter och fråga hur det gick till när 85% av tjänsterna drogs in på en månad.
Det fungerade ju.
Det fungerade.
Ja. Vi med lite managementråd av Elon Musk känns det ändå tryggt att avsluta detta avsnitt om privata kärnvapen i rymden och kolonisering av Mars. Och vi avrundar med att säga att krig är fred.
Frihet är slaveri.
Riksbanken är central.
Och kärnkraft är kärnkraft.